Henrik Kjellman, det är du. Oskar Nyström, det är jag. Podcasten Replay. Replay, det är det här.
Det är vi.
En podcast om spel, och det är vi. Du, Henrik, kommer du ihåg hypen inför Cyberpunk 2077?
Med svettningar, när jag tänker på det. Det är ett av mina absolut minst stolta ögonblick i livet. Hur man sögs med i en sån otrolig hype-psykos. Alltså. Att man kunde vara ja. Så... det är ju pinsamt så här efteråt, tycker du inte det?
Jo, det blev ju det, tyvärr. Men jag har börjat om lite grann då. Det finns ett annat spel som jag känner liksom samma intensiva längtan och känslor inför. Lite som att vara förälskad.
Ja, jag fattar. Hogwarts Legacy.
Nej, för sig, det ska man ju också fram emot. Men inte på det sättet då, utan det ska bara bli roligt liksom. Mysigt. Ja. Jag tror det kommer göra sig bra på min Samsung QLED 65-tums 4K Ultra HDR-TV.
Ja, och där kom den.
Det jag tänker på, och det är för att nu har vi fått se ordentligt med gameplay från Elden Ring.
Just det, just det. De visar upp ett långt klipp nu i veckan, eller
hur? De la ju ut en halvtimme, och sen så har det också varit någon form av öppen nätverkstest. Jag är bjuden också att delta i det, förresten, som är nu snart igen.
Bandai Namco, va?
Ja, exakt. Jag får om jag vill testa Elden Ring nu, snart.
Ska du göra det?
Jag vet inte, jag vet inte. Egentligen så ska jag ju såklart det för att kunna rapportera till lyssnarna hur det var.
Ja, men precis. Men rent själviskt då? Vill man vänta på den färdiga upplevelsen eller vill man...
Egentligen vill ju jag hellre det. Det är något med det här att starta en karaktär och så är det över liksom sen. Så man får aldrig tillbaka den och den finns inte kvar. Det spelar ingen roll det man gjorde, för det är ändå ett annorlunda spel om 2 månader liksom.
Ja, men jag känner väl lite det där. Jag har tappat lite den grejen att man vill vara med early access, prova och sådär. Jag gjorde det i och för sig med Valheim, var med ganska sådär, köpte jag early access, men det, annars köper jag inte mycket förrän det är klart.
Ja, men jag tror också att är man lyssnare nu och vill, jag tror det finns något sätt att anmäla sig till det där och liksom vara med också.
Om vi hittar något sånt så kan vi ju posta det i våran Facebookgrupp.
Ja, det kan vi försöka göra. Och så man behöver inte ha en spelpodcast till exempel. Men en rolig grej då, för det är ju att vi har fått någon form av relation med Bandai Namco där vi ändå får recensionskoder nu, och där du har fått House of Ashes till exempel, det här nya skräckspelet. Jag har fått Tales of Arise.
Och där har jag faktiskt spelat lite också. Ska ge mina första intryck på det.
Ja, vad kul. I dagens avsnitt.
Ja.
Vad roligt. Och Tales of Arise har jag spelat ett tag. Men det är ju ett långt, långt JRPG, så det får vänta lite med innan det får någon slags omdöme. Men Dark Souls Breath of the Wild, Elden Ring alltså, det ser... Alltså det här gameplayet som har visats upp nu, det överträffar alla mina förväntningar. Och det är ju gameplay, det är ju konkret. Det, till skillnad från Cyberpunk 2077, det var väl i och för sig också någon gameplay-trailer där som såg makalös ut. Men det här, det är något annat. Det är inte lika lätt att luras, för det här är open world liksom. Det här är, så här ser det ut. Det är inte liksom en superpolerad slice av ett uppdrag som vi fick i Cyberpunk.
Och de har inte gjort den här grejen heller att de har byggt hype kring Keanu Reeves eller motsvarande. Liksom att det...
Nej, och de har inte
lockat till sig stora, stora kända profiler och att det liksom hypas utöver spelgränserna, utan det är ett stort fenomen liksom kulturellt. Det var ju större än spel.
Nej, det kommer bli väldigt, väldigt bra. Jag var imponerad över den här hästen, för den kan tydligen hoppa. Man är ju för van vid fallskada och sånt i de här spelen, men den här hästen kan ju hoppa ner från liksom ett berg och bara landa på. Det ser ut som en gud typ som man är på. Så glider man runt i den här öppna världen och det är fullt av mysterier och det ser så här knasigt ut som Dark Souls och Demon's Souls kan vara. Och mäktigt och mer liksom, jag fick Diablo-vibbar av det här med att man kan i princip vara en necromancer om man vill, man kan vara en mage. Ja. Det finns himla mycket variation. Och det är liksom, det finns multiplera aspekter. Det såg så jävla bra ut. Det ser ut som mitt favoritspel redan.
Gud vad kul. På tal om hästar och berg, när du spelade Red Dead Redemption först, brukade du springa med hästen då och hoppa av den i farten så den sprang ner för berget?
Nej, det gjorde jag aldrig. Gjorde du mycket det?
Ja, det var en grej som jag och min bror gjorde. Vi kallade det där spelet för putta häst.
Du är en sjuk människa också.
Men det var ju kul. Och, ja, det är verkligen. Jag upptäckte ju till exempel av ett misstag att man fick en achievement när man bakband en prostituerad och la henne på rälsen så tågen körde över henne.
Det var liksom inbyggt.
Ja, det var ju det inget som jag visste innan. Men när man upptäckte det så var det en glad överraskning.
När man testade. Ja, herregud. Däremot första gången jag gjorde så, det kommer jag ihåg så väl. Jag hade barnvakt. Anna Blomberg hette hon. Och spelade Super Mario 64. Och på den här liksom tredje banan, Vintervärlden.
Ja, just det.
Ja, då kan man ju leta upp små pingviner.
Ja, det kan man.
Låter dem liksom. Mm. Nej, det finns fler, ser du. Det är det som är poängen. Man måste hitta rätt unge till henne.
Ja, just det. Ja, just det. Så är det.
Annars är hon så här. Vem fan är det där?
Annars mamman så tittar hon bara på henne och säger...
Exakt. Och så tar hon dem inte till sig så de får fortsätta att roma fritt på den här plattformen då. Mm. Men det jag då kunde göra, det var ju man tar den här pingvinen och så går man fram till kanten. Och så släppte
ja.
Jag kommer ihåg att Anna blev liksom barnvakten Anna då. Hon blev lite bestört över detta.
Ja, han är ju sjuk.
Jag tror att hon var kanske lite den här generationen innan möjligen. Alltså hon var några år äldre. Så hon var väl lite så här, vad ska det bli av den här generationen, tänkte hon nog.
Wasp, we are Satan's people, tänkte hon.
Vad vill du prata om?
Ja, vart vill jag börja? Jo, men som sagt, vi fick ju en kod från Bandai Namco att få testa Dark Pictures Anthology del 3. Och den delen heter House of Ashes. Har du spelat de här spelen någonting?
Nej.
Vet du vad det är för typ av spel?
Nej, jag vet knappt alltså. Jag förstår att det ser ju väldigt läskigt ut liksom.
Ja, det är väl liksom, så kan man väl ringa in det ganska väl till att börja med. Det är väldigt läskigt. Jag vet, spelade du Until Dawn?
Nej.
Until Dawns hela premiss var ju att alla val du gör påverkar utkommen. Liksom.
Utkommen,
sa jag. Ja, det så heter det. Utgången. The outcome.
Ja.
Där bygger de mycket kring det. The butterfly effect, du vet. Och liksom ett fjärilsvingslag kan starta en orkan på andra sidan jorden.
Det är lite som Cyberpunk 2077 då.
Ja, verkligen. Men där var det tvärtom. Där började orkanen och sen så när spelet kom så slutade det bara i en fjärilsvingslag.
Spelade du Chrono Trigger när det begav sig?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, det var väl ingen som gjorde det i Sverige för sig, för det var importspel. Men sen när det kom till Game Boy Advance kom det väl till exempel. Så här. Jag spelade ju det way back when i alla fall.
Mm. Jag vet inte vilket spel det är numera, så eftersom det blev en återkommande samtalspunkt här i podden.
Nej, det kommer jag behöva. Jag tror det var varit. Var det... Nej, det kan väl inte... Men om det fanns 18 slut, eller 32 eller någonting. Det fanns olika slut, liksom, det kunde bli olika. Man kommer ihåg, jaha, hur ska jag spela det här så många gånger? Liksom? Det kommer jag inte hinna. När ska jag hinna det? Jag har ju slöjd på måndagar till exempel.
Där är man ju lite så här bortskämd numera i alla fall, att vi har YouTube, kan man säga.
Att man kan se alla slut, ja.
Ja, men precis. Man behöver ju inte hänga upp sig på att man måste spela färdigt. Ifall man tyckte spelet var så där men ändå är nyfiken, så kan man ju ändå gå in och kika på resten.
Ja, det där är jag så jävla kluven inför. För det, så är det med Persona 5 nu, när jag närmar mig liksom slutet.
Och
jag
vet The true finns, ending.
Jag vet att det finns jättemånga olika slut. Allt jag har gjort, mina relationer är ju äkta liksom, med de här. För mig. Sådär, det är min story liksom, som har pågått väldigt många timmar nu. Och om jag tittar på de andra sluten, då kommer ju den där karaktären som älskar mig plötsligt vara väldigt irriterad på mig till exempel. Och jag kommer inte riktigt fatta varför. Det kommer kännas oklart. Och jag tror det kommer smutsa ner min känsla av mitt slut som jag fick sen. Liksom.
Ja, men det är lite
allt
mer
det här
komplext, mashar
ihop
kanske.
Till en gröt.
Har du spelat, vi tar Until Dawn då, som ett exempel. Där är du sex ungdomar, tror jag det är, som dyker upp i en fjällstuga liksom, uppe i Colorados berg någonstans. Och de ska träffas där. För ett år tidigare så inträffar en stor tragedi. Två tjejer försvann som var där, två systrar. Men de bestämmer sig ändå det här året för att åka upp för att hedra deras minne lite grann. Och för att det här behöver vi, är väl den allmänna känslan.
Och de Colorado. Och,
ja, Colorado-bergskedjan där uppe, du vet, det är fint.
Det är på Liseberg tänkte jag på nu.
Men så börjar det hända konstiga grejer. Någon verkar övervaka dem. Någon blir förföljd och så vidare. Det händer konstiga grejer. Och under tiden så interagerar ju alla karaktärerna. Man styr ju alla karaktärer. Man pratar med varandra. Och olika val du väljer att göra i dialogen påverkar till exempel ifall den här personen kommer vilja hjälpa dig längre fram och sådär. Och grejen där är väl att du inte kan rädda alla. Men alla kan räddas, om man säger.
Fattar. Mm.
Och där, ett sånt spel så kan man ju gå in då för att se liksom, det är ju ett slasher-spel. Det är lite som en sån fredag den 13:e sådär.
Ja, men är inte han med också? Han med mask?
Jo, precis. Mördaren där har ju mask.
Har för mig att jag har sett på något YouTube eller.
Gjordes ju en sån populär rail shooter till populär, det var väl att ta i, till PlayStation VR där man, den där karaktären är med också.
Ah, ja.
Men så att det här spelet är ju uppbyggt lite grann på samma sätt fortfarande. Det är ett ganska stolpigt sätt att styra på spel. De går lite grann som de gör i Heavy Rain, kommer du ihåg det?
Nej.
Nej, du spelar inte det heller?
Nej.
Det blir kanon här, men lyssnarna sitter bara och håller med i alla fall nu.
Ja, men du får väl förklara på ett sätt som människor förstår.
Men det är ju verkligen, det är ju skräckspel och du blir jagad och sådär. Och du ska hoppa över en stock och då måste du hinna trycka på kryss fort, annars så snubblar du och sånt där. Och det här nya spelet, det följer ju väldigt mycket tonen i det. I det första spelet, Until Dawn, då, eller det är ju frist, det hör ju inte ihop. Men då är det ju en psykolog som man sitter och pratar med emellan kapitlen. Och det är ju Peter Stormare som spelar honom. Han är väldigt sådär, tar reda på information om man får svara på frågor, vad man är rädd för och sånt där. Och sen så påverkar det, dyker upp sådana grejer i spelet. Är du rädd för ormar mer än spindlar till exempel? Ja, då kommer det att märkas i spelet. Och i Man of Medan då, och House of Ashes och Little Hope som de heter, de här, så är det ju en...
Förklara bara, det är en trilogi va? Där House of Ashes nu är det senaste tredje spelet som precis har kommit.
The Dark Pictures Anthology heter ju spelet då. Och varje episod nu är ju...
Inte spelet, seriens spel heter The Dark Picture Anthology.
Ja, precis. Och spelet jag spelar nu är ju det första som jag spelar förutom... Ja, men med den provade jag bara snabbt för ett par år sedan typ när det kom.
Har du tittat i kapp på YouTube för att kunna hänga med i det här 3D nu?
Nej, det har jag inte gjort. För att som jag upplever det är att det spelar inte så stor roll. Jag kommer att spela de andra två efteråt och se ifall det fylls i. Liksom, och då kan jag rapportera om det. Det som är ju att det är precis upplagt på samma sätt. Det är en berättare som sitter och förklarar lite grann vad du kommer att uppleva. Och du sitter på ett kontor eller i ett bibliotek och han tar fram den här berättelsen då. Så det är väldigt snyggt inramat och uppbyggt sådär. Jag uppskattar hur det liksom, den filmiska känslan i det. Och precis som i Until Dawn så känns det verkligen som att man spelar en film på vissa sätt. I det här fallet en slasher. Här är det lite mera, ja, men lite mer skräckartat, om man säger. Och spelet tar avstamp i Egypten typ på, eller i Mellanöstern någonstans på, ja, långt, 5000 före Kristus kanske. Man får spela en scen där House of Ashes blir relevant, man förstår. Och sen så hoppar det till nutid där man spelar amerikanska soldater 2003 när de går in i Irak. Och händer någonting tokigt på platsen de är på.
Tokigt?
Mer än så vill jag väl inte säga, så, men det är väldigt...
Har du blivit väldigt rädd under tiden du har spelat?
Ja, det har jag blivit. Jag tycker att det är väldigt tryckande. Och det här med quick time events är ett väldigt effektivt sätt att bli uppstressad på, kan man väl säga.
Okay.
Särskilt om man är van... jag hoppar ju tyvärr lite mellan konsoler och jag... Kryss till exempel går ju ganska automatiskt på nedre mittenknappen när man spelar mycket PlayStation. Och sen så blir det fel när man ska spela med quick time events. Det tar en stund att kalibrera sig. Så det har inte gått så bra för mig i början, kan man väl säga. Men jag tycker att det är det är schysst. Man ska spela det för storyn, tror jag, och man ska spela det för upplevelsen snarare än för ett fantastiskt gameplay, för att det är ganska stolpigt att gå. När du går så vänder karaktären nästan i 90 grader så här. Om du går framåt och styr lite åt sidan så vänder hela gubben på sig så här, du vet. Så,
Det är alltså till för den som vill bli rädd, som vill ha en story. Kanske att man är till exempel ett par eller kompisar som vill sitta och spela ett Halloween, ett bra Halloween-spel nu till exempel.
Ja, det är jättebra för den här årstiden. Och jag gick ju faktiskt tillbaka nu och testade att spela Until Dawn i veckan för att se hur det står sig. För det måste jag säga att det är otroligt snyggt, bitvis i alla fall. Vissa scener och vissa liksom filmsekvenser emellan är så... Ja, det är så snyggt så att man storknar nästan. Helt otroligt. Och då spelar jag på en Xbox Series S just nu. Until Dawn däremot gick jag tillbaka. Jag vet inte vad man ska säga om det. Det var ju ganska banbrytande när det kom. Där har de ju riktiga skådespelare med också. Peter Stormare som jag sa. Rami Malek som spelar Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. En av huvudrollerna. Hayden Panettiere som spelar cheerleaden i Heroes är en av huvudrollerna. Och då tyckte man då så här att man ser ju verkligen att det är dem ju. Det är ju riktigt snyggt. Snyggare än så här blir det ju inte. Du vet, så som det var på den tiden. Nu när man går tillbaka och tittar på det så ser det lite ut som när någon har typ animerat Shrek, du vet, på och gjort en meme av. Och munnen och ögonen liksom hänger för sig. Och det är svårt att förstå hur man kunde tycka det här var så himla vackert när det begav sig.
Right.
Men det håller också fortfarande, skulle jag säga. Det är ungefär, känslan i det är väldigt lik. Och det var det jag var nyfiken på, ifall mekaniken är dålig på det här eller om det bara är ett val. Och det känns som ett val faktiskt, att det är så här de vill ha det.
Ja.
Jag har inte spelat tillräckligt långt för att kunna rekommendera det fullt ut. Men jag tycker att det är spännande och läskigt framförallt. Så vill man ha det så rekommenderar jag det.
Och på tal om skräck då, Henrik.
Det låter illavarslande.
Ja, jag fick ju hjälp av våran Samuel Ernebro och få hem Sandman boxed set liksom. Alltså det är en serietidning, DC Comics. Det finns 13 utgåvor i en liksom komplett samlarutgåva. Samuel hjälpte mig köpa den i Göteborg, fick den till Karlstad via sina svärföräldrar. Jag hämtade den i inre hamn för Karlstadgeografins skull. Och jag älskar den. Jag har bara kommit halvvägs, men det tar rätt lång tid. Det är ganska komplicerat. Det är en bra bit från vad man är van, kanske svårighetsgraden på att läsa serietidningen liksom. Och det kräver ofta att man liksom går och läser någonting annat för att liksom verkligen hänga med. Ja. En episod kan handla om Shakespeare och Hamlet. Och Shakespeares son och sådär. Och, liksom. Och det är otroligt otroligt ambitiöst på ett sätt jag aldrig har sett förut. Så det har varit... ska man läsa någonting som är liksom livsomvälvande och det känns verkligen utvecklande, det känns som man blir mer kulturellt begåvad typ av att läsa detta. Då rekommenderar jag verkligen Sandman. Alla borde sticka och köpa den. Kostar 1700 kronor den boxed versionen.
Shoutout till Science Fiction-bokhandeln, va?
Ja, de var ju lite komplicerade då. De ville ju inte skicka till mig. Så man fick ju ha en vän då, som bor i Göteborg eller Stockholm eller Malmö, ja, där de här finns.
Jag vill bara säga nu snabbt också, om det är något som hörs i bakgrunden här, så är det ju ändå november, så att det är ju helt rimligt att fastighetsskötaren här utanför håller på och klipper gräset.
Verkligen. Det har jag slutat med till exempel på min gräsmatta. Det växer ju nämligen inte.
Nej, precis. Det är det man tänker att man gör i november. Jävla dåre. I alla fall.
Någonting ska jag ju göra idag.
Ja, verkligen.
Ja. Jo, och när jag då såg att det utannonserades en ljudbok i liksom Sandman-universumet, så tänkte jag att det kan de få ha. Liksom. Så håller jag mig till min originalutgåva, serietidningen. Mm. Men så var det... någonting i mig fick mig liksom vilja gå in och testa. Och jag har skickat rolllistan till dig, Henrik. Du kan väl kika på den om du vill. Ja. Det är alltså nämligen, det är skådisar med här, ser du. Varje karaktär har liksom en egen skådis.
Ja, titta där, ja, just det. Både Andy Serkis och våran favorit från favoritspelet 12 Minutes, James McAvoy.
Precis, och även Neil Gaiman själv är med. Och hans röst, det är som... jag tycker väldigt mycket om att lyssna på Neil Gaiman. Alltså... Mm. Och det är, ja, det visar sig att det lämpar sig ännu bättre som ljudbok det här. Och det är någonting med utförandet, hur de har gjort det liksom. Att det är, jag törs inte spela en enda sekund faktiskt. För det känns, det är Amazon det här, det är Audible det här ligger på. Så det känns liksom risky att göra det.
Då är det risken att vi bränner våran rymdresa för evigt liksom. Det finns ju ändå en chans nu att vi kan komma
med på någon. Det finns också en risk att vi bränner våra besparingar under överskådlig tid. Tyvärr.
Har ni hört att Amazon har köpt ett hus i Vingåker? Ja, de ingick visst i någon slags uppgörelse.
Precis. De har sitt nya centrallager där nu.
Men jag blir ändå lite förundrad när du säger att det är ännu bättre än serietidningar. För att jag har ju sett illustrationerna och de är ju vackra, för att säga det minsta.
Mm, det är otroligt.
Man klarar sig alltså utan den biten.
Egentligen, du har ju med dig in också,
får man ju säga.
Ja. Men jag tror, man kan börja vart som helst. Men för mig, det är starkare upplevelser. Jag har aldrig varit med om det här att man lägger sig och blundar. Liksom. Jag är lite emot, du vet, det är något som säger, jag tycker inte lägga mig och blunda. Något sånt finns det i mig. Jaha. Men så gjorde jag ändå det. Jag har ju varit sjuk också som en liten bebis den här veckan. Liksom. Så jag har verkligen varit så här sängliggandes. Då är det, jag ligger i en timme och lyssnar. Och då blir det så här oklart om jag har somnat och drömt nu. Eller om jag har bara lyssnat och varit någon annanstans. För det är så jävla välproducerat. Rösten är så fruktansvärt bra. Det är en otroligt bra regissör som har varit med dem hela vägen. Och det är musiklagt. Alltså 11 timmar är detta. Mm. Musiklagt och jävligt. Och dessutom ljudbearbetat med ljudeffekter. Och panorerat.
Extra roligt, extra roligt att fundera på om du somnade när det är Sandman du lyssnar på.
Jag vet, när det är Dream. Alltså det handlar ju om Dream då liksom.
Mm.
Och handlingen är ju för svårförklarad. Man kan väl helt enkelt säga att det börjar i att Dream blir tillfångatagen av ett gäng som egentligen vill fånga Death, som är Dreams syster. Och han hålls där då i, ja, om det är 100 år, i en cell liksom. Och så får man se, vad är konsekvenserna av att Dream hålls fången i 100 år? I hyfsat modern tid. Men sen så spannar det ju ut. Sen plötsligt så får man ju se, vad gjorde Dream för 15 000 år sedan? Och vad gjorde Dream med Shakespeare till exempel? Varför blev Shakespeare så duktig på att skriva?
Just det.
Det är otroligt bra. Otroligt bra. Jag kan bara rekommendera det till alla. Och det är ju gratis. Om man går in på Audible så får man ju en sån gratis provperiod. Då kan man ju bara testa och sen så omedelbart avprenumerera om man inte vill ha mer då.
Då kan jag väl bara snabbt i genren rekommendera serieroman om man tycker det är kul. Lite spelrelaterat också. Då kan jag rekommendera Sviten Fables, som jag tycker är helt fantastisk också, verkligen. Det är ju... vad heter
den, sa du?
Nu? Fables.
Fables?
Ja, och det är ju då alltså som spelet som är baserat
Fable.
På det. Fables. Ja, precis. Spelet Fable är baserat på det. De vill hålla det enkelt ändå. Men ändå hålla isär det. Nej, det är spelet The Wolf Among Us.
Jaha.
Som är ett Telltale-spel där du spelar som stora stygga vargen. Faktiskt. Som spelar en polis i ett kvarter i New York, är väl, där alla de här karaktärerna från alla sagor bor. Och serien är ju väldigt, väldigt mycket mer gritty och otäck och spännande sådär än vad spelet är. Spelet är också väldigt mycket så, men det blir ju bara extra valt, förstås.
Ja, och Fables kom väl först, va? Så The Wolf Among Us är, ja. Och det är samma med The Walking Dead, att, har du läst den serien?
Jag har läst första volymen.
Okej, jag har läst kanske 16-17 volymer, det bara pågår ju det där.
Ja.
Och det blir ju också helt insane brutalt efter ett tag. Bara för nästan sakens skull. Alltså det är en kvinna som ska hämnas på en otäcking. Och det gör hon bland annat genom att spika fast hans snopp. Det här ser man ju då i golvet.
Ja.
Och så sitter han där. Det är liksom saker som... Och det är tyvärr också små barn som råkar ut för väldigt hemska saker. Det blir ju liksom extrem slasher serietidning.
Så den kan jag väl ändå slänga in som ett tips då. Och ska jag fortsätta så kan jag väl slänga mitt absoluta favorittips, är Sin City givetvis. Finns ju inget som slår det, tycker jag.
Sin City måste jag köpa även som serietidning. Jag tyckte om filmen väldigt mycket när den kom.
Ja, det är också en av mina absoluta favoritfilmer. Jag tyckte de gjorde något som inte har upprepats och som inte hade gjorts fram till dess. Det var verkligen en serietidning i filmform. Man kände det hela vägen.
Mm. Men, och den bästa serietidningen som någonsin har släppts är väl ändå The Dark Knight Returns?
Ja, det sägs så. Jag har faktiskt aldrig läst den, ska jag säga.
Det har jag. Den är, men jag fattade nog inte då, för då tyckte jag att jag bara läste en serietidning av många liksom. Mm. A Killing Joke tyckte jag också var otroligt bra, på tal om Batman. Ja, just det. Men jag ska ta mig an The Dark Knight Returns igen. Jag tror att jag kanske var lite för ung liksom för att uppskatta exakt alla nyanser. Jag vet inte, vi får testa.
Men vad roligt att prata serier. Alltså jag älskar ju verkligen serieromanformatet och även svenska författare. Läser du några svenska?
Nej, inte vad jag kan. Nej, det gör jag nog inte.
Vi har en ganska speciell scen i Sverige med Galago och sådär. Det finns väldigt många duktiga författare i Sverige som skriver serieromaner. Jag köpte till exempel nu senast, häromveckan när jag var i Mariestad faktiskt, köpte jag När vi var samer av Mats Jonsson, som är Augustpris nominerad i år.
Och det är en serie?
En serieroman på typ, ja men den är ju tjock som en bibel liksom.
Och vad betyder serieroman?
Ja, men det är en biografisk serieroman som boken handlar om hur han tar reda på sitt ursprung. Han har fått reda på i vuxen ålder typ att han har samiskt påbrå och gräver i det. Och går igenom samernas historia i Sverige och väldigt intressant och spännande och kul. Han har även skrivit flera böcker. Hey Princess är en sån klassiker och Nya Norrland också, jättebra.
Och men är det serierutor eller är det en roman?
Ja, det är ju serierutor.
Ja.
Är det. Och min stand-up-kollega Simon Gärdenfors, en annan sån där jätteduktig, skrivit väldigt bra böcker. Död kompis, Simons 120 dagar. Rekommenderar båda två väldigt mycket.
Ja, vad coolt.
Ja, och vill man ha ännu fler tips så har jag en lunta jag kan ge.
Ja, men det vill vi. Vi vill ju prata serier. Vilken är din liksom favoritserietidnings karaktär genom alla tider?
Oj.
Och det här min är extremt basic, så du kan få gissa på min sen.
Oj. Okej. Okay. Jag ska också säga att min är väldigt basic, men min absoluta favorit är ju Kalle i Kalle och Hobbe.
Mm.
Jag har läst Kalle och Hobbe-boken Söndagar, som är en utgivning av alla söndagsstrippar som har getts ut av Kalle och Hobbe-serien, med Stina på kvällarna. Hon tycker om bilderna väldigt mycket, och jag tycker det är ju för vuxna liksom, men det finns sina poänger för barn också. Väldigt filosofiskt och väldigt härligt att se liksom barn ur ett perspektiv ur ett barns, ett världen ur ett barns perspektiv. Så svårt var det. Sådär. Han har ju sina svårigheter och använder sin fantasi för att klara sig igenom situationer. En väldigt, väldigt fin serie och väldigt filosofisk ändå, under ytan.
Ja.
Vilken är din då?
Ja, det är ju Spider-Man. Det är ju inte svårare än så för mig.
Nej.
jag mår så jävla bra när han...
Mm.
Alltså jag tycker också han gör sig fantastiskt på film och sådär. Det var... Mm. Jag kommer ihåg när man gick och såg, det var väl 2002 eller 2003, 2001 eller någonting. Så då kom de här, vår trilogi, när vi var små. Liksom. Då var ju jag 10, 11 eller 12.
Mm.
Ganska lagom. Då
var du med, då var du redan med på tåget eller? Eller var du med där?
Då var jag väl med. Jag visste ju vad Spider-Man var innan och jag hade spelat ett Spider-Man-spel till Sega Mega Drive som inte var så bra. Mm. Men som, ja, det var ju Spider-Man i alla fall liksom. Jag kommer ihåg första gången jag gick och såg Spider-Man på bio, så jag fick gå ut och gå hem när Green Goblin kraschade. Jag kommer ihåg Aunt May sitter och skriver typ vid sitt skrivbord, och så kommer han och spränger hennes rum, och hon, så rädd som hon såg ut där, det klarade inte mitt 10-åriga jag liksom. Så fick vi gå också... ut, och så ringde vi och fick bli hämtade tidigare, jag och min kompis, innan filmen var slut liksom.
Just det. Och där har vi också då skådespelaren från favoritspelet 12 Minutes, Willem Dafoe.
Han är med överallt. Han är med i Justice League också, som jag ser just nu. Det är ett långt projekt. 4 timmar lång, Director's Cut-versionen. Det kan vi återkomma till.
Men,
exakt. Men jag har i alla fall nu klarat Spider-Man till PlayStation 4 Spider-Man så att säga.
Ja, snyggt.
Och vilket spel det ändå är. Vilket ja, det otroligt. Ja, det är så det inte bara håller, det är fruktansvärt bra. Och de har remasterat det väldigt snyggt till PS5, så det blir ingen jätteövergång nu. Jag har ju testat Miles Morales också, kom inte igång med det. Hela Spider-Man, hur det är uppbyggt och sådär, och framförallt vad det leder till i slutet när man tänker att de kanske inte kommer kunna trappa upp det här så mycket. Den känslan man fick i God of War, du vet, att de kommer inte, hur ska det kunna bli större här på slutet? Och det kunde det ju inte riktigt i God of War då, kanske. Men
nej,
i Spider-Man, det är väl ingen jättespoiler att säga att det kommer många skurkar i slutet. Och det blir helt...
Det kan man tänka sig ändå.
insane i staden. Och så många bossfighter det är på rad där i slutet. Är det så jävla bra? Och mängden dräkter man kan samla på. Är man ett fan av Spider-Man liksom? Det är ju lekplats deluxe. Men jag stannade inte. Jag stannade nu inte och spela DLC och sådär. Utan jag hoppade rätt in i Miles Morales. För jag vill liksom vidare. Och jag längtar efter... Jag längtade efter Miles Morales just. Och det är samma spel det. Det är faktiskt det. Det är exakt samma motor och sådär. Men allt är lite förfinat. Man märker det i små, små detaljer. Som jag tror inte man märker det om det har gått ett halvår mellan att man spelar Spider-Man och sen Miles Morales. Men spelar man det från en stund till en annan, då ser man att okej, det är små, små grejer här. Det är mer inzoomat i fighterna. Det är mer polerat på alla sätt liksom.
Man ser väl lite grann sådär, i svingrörelser och sådär, va? En viss skillnad att det är olika karaktärer man styr, eller hur? Att
enormt.
De har sitt olika kroppsspråk. Och
precis, och det är ju bara animationer egentligen, men hur Miles är liksom... Han är ju yngre, han gillar att styla mer. Han är mer av en dansare liksom. Och han är kanske mera freestyle och breakdance, medan Spider-Man är nästan mer ballett liksom. Och det är också musiken då som allt ger tillsammans, animationerna, musiken, känslan, dialogen, ger en känsla av att det här är ett mer hiphoppigt Spider-Man-spel liksom, precis som filmen.
Filmen är också ett mästerverk, alltså en av mina absoluta favoritfilmer genom alla tider.
Ja, och det enda möjliga klagomålet man kan ha på Spider-Man 1, nu tyckte jag storyn var bra, men den är lite liksom halv... Så det är ändå svårt att verkligen på riktigt bry sig om det kanske inte är det, men det är ju relationen mellan Peter och Mary Jane då, och de har gått isär i Spider-Man. Och så handlar det ju om att de ska hitta tillbaka och varför och... Varför gick de isär och så här. Men storyn här, den är mycket mer personlig och sådär. Och uppdragen handlar mycket mer om att liksom rädda sin familj, rädda sina relationer just. Det är en mer intim story som gör att man genuint vill lösa det här nu liksom.
Ett problem som jag tycker jag känner lite i första spelet, eller det originalspelet, det är ju att relationen Peter och staden känner inte jag riktigt på det sättet, du vet. Man visste att när man springer förbi folk att folk liksom reagerar och ser en och sådär. Men på ett sätt så känns det som att det är också väldigt mycket en kuliss. I filmerna och i den tecknade serien som jag såg som barn så var ju verkligen New York en så otroligt mycket mer närvarande och viktig del för...
Och det har ju att göra med att det är tomt. Det är ju nästan tomt på gatan hela tiden i Spider-Man 1 då.
Ja, och det är liksom lite, det blir lite skärlöst. Om man ska jämföra med till och med Red Dead Redemption 1 sådär, så är det ju, där känner man ju på ett helt annat sätt att när man kommer in i Blackwater eller vart man nu är i Armadillo eller de här ställena, att men här bryr jag mig, här finns det liksom en connection på ett helt annat sätt.
Jag håller med, det är asviktigt. Och de har löst det på ett väldigt kul sätt i Miles Morales. Dels så är det högre alltså density i populationen. Det är mycket mer folk ute. Och de har liksom placerat ut mycket mer, så det händer mera saker i stan. Men det viktigaste de har gjort, det är att byta årstid. Så nu firar New York jul. Och då har de plötsligt något att jobba på, eller hur? Istället för att det bara är New York. Ja, det är vinter liksom. Hur ser julen ut i New York i Central Park till exempel? Och plötsligt kan man ge staden någonting att göra. Hur ser det ut när New York firar jul liksom? Så alla är liksom ute och kanske julhandlar, får man känslan av. Man tittar in i fönstren, där har de julpynt och sådär. Det är ett uppdrag tidigt där man är liksom, man är själv hemma och ska fira jul med sin mamma och två kompisar. Och så går strömmen. Mm. Och så ska man ut och lösa det liksom, utan att bli upptäckt som Spider-Man då. Och då kryper man på fasaden och tittar in liksom, och vill inte att de ska se en så här. Det är otroligt snyggt. Och staden känns ju genast mer liksom levande.
Kul, kul.
Alltså det är så jävla bra. Man ser väldigt mycket fram. Alltså jag har ju hela Miles Morales framför mig, men jag ser också väldigt mycket fram emot Spider-Man 2 nu då.
Ja, eller hur? Och tänk dig nu då att få spela som Venom.
Kanske.
Gud, jag hoppas på det.
Du, det var allt för mig då. Har du något mer?
Ja, jag började spela Life is Strange True Colors igår. Och är man ett fan av den serien så tror jag verkligen att man kommer att gilla det här också. Jag kommer att ha spelat färdigt det till nästa vecka, tror jag. Jag vill bara hem och spela det nu. Det var urmysigt från början. Jättesnyggt för vad det är. Och jag kan också säga att det är det dyraste spelet som jag har köpt genom alla tider.
Är det så?
Ja, jag köpte det till Xbox med någon slags deluxe-utgåva. Gav 739 kronor.
Och det är ändå en remaster, va? Bara?
Nej. Life is Strange True Colors är ett nytt spel.
Jaha.
Det är ett helt nytt spel.
Det känns som att du har sagt det här till mig förut. Men jag har ju svårt, vet du. Jag kan ju inte Life is Strange.
Nej, och det är ju ett... jag vet inte om man riktigt ska ringa in det. Det är ju... På sätt och vis är det ju en tonårstjejssimulator.
Precis, det är det, ja. Och sen så det här man går och pratar och det är val och...
Ja, precis. Där har du också det här butterfly-effekt-grejen. Men sen i slutändan, hur stor roll har det? Jag vet inte riktigt. Men den aspekten finns definitivt med. Det är mysterium man ska lösa. Det är övernaturliga inslag. Du kan till exempel... i original Life is Strange spola tillbaka tiden för att samla på dig information och få nya dialogval och sånt där. I det här nya spelet verkar man kunna höra tankar. Så det ska bli intressant att se hur det används. Tell Me Why hade ju också vissa sådana där element, om du kommer ihåg, där man som syskonen då kunde få som varsel, där man kunde se scener som hade utspelat sig tidigare.
Mm.
Och man koncentrerade sig väldigt hårt tillsammans.
Mm.
Så att de väver in det här på ett väldigt snyggt sätt och det tar inte över. Och det ska bli en väldigt snygg övergång till mitt sista jag ska prata om idag. Det är att jag har läst, jag vill ge ett tips till då som inte är spel. Och det är att jag har läst John Ajvide Lindqvists senaste bok, Hemligheten. Har du läst den?
Nej.
John Ajvide Lindqvist är väl då... kanske mest känd då som skräckkingen i Sverige. Låt den rätta komma in och så vidare. Och sätter övernaturliga inslag i vanlig svensk förortsmiljö. Social realism blandat med zombies och vampyrer och annat. I den här nya boken så är det väldigt lite sånt. Det finns vissa sådana inslag, men framförallt så är boken baserad kring sex huvudpersoner, tror jag, eller om de är fem, som bor i Norrtälje. 30-åringar som är på olika platser i livet. Man får följa dem från de var lite mindre och allt kulminerar när det en dag i hamnen står en gul container som ingen vet vart den kommer ifrån och ingen vill riktigt ta ansvar för den heller. Du vet hur det kan vara i en kommun, så att men det här är inte vårt ansvar, det får de göra och det får de göra. Så de har stalt
en rolig premiss.
Ja, de har stalt den ute på en kaj där hamnbolaget, kommunen och någon mer bråkar om vem det är som äger marken. Så den bara står där jättelänge och när de till slut öppnar den så rinner någonting ut.
Spoila inte nu.
Nej, men det så långt kan jag säga. Någonting kommer ur och människor i Norrtälje märker av det, kan man ju säga. Boken är inte en jätteviktig grej, det här, den övernaturliga biten, utan det är verkligen en bok om relationer. Och man märker att John Ajvide Lindqvist är en gamer väldigt mycket.
Mm.
Ja, men det var det uttrycket igen. Är du en gamer, Oscar, den här veckan?
Ja, är väl det.
Ja, och spelet utgår mycket från att de spelar Pokémon Go, Han har väldigt så detaljerade beskrivningar av spelet och av olika Pokémons och sådär. Han pratar om raider, de går och gör allt det där, liksom, att man hatchar ägg. Och... Men även så pratar han mycket om när de, i de här återblickarna, att de har spelat GameCube. Och det finns en passage i boken när de pratar om Zelda Wind Waker som är väldigt fin. Mm-hmm. Jättefin kapitel verkligen, där det får en jättestor del. Och citat som Wario Wins och grejer sådär, från att de har spelat Mario Kart som barn. Och väldigt kul pop-referenser måste jag säga i den. Och är en fantastisk bok. Jag kommer nog, jag sa det till min tjej när jag hade läst färdigt den. Jag undrar om det här inte, om några veckor eller om något år, att jag kommer inse att det här är min absoluta favoritbok jag har läst. Den är verkligen i sin lågmäldhet och väldigt jordnära bok så otroligt storslagen. Och ganska lång. Om man lyssnar på ljudbok som jag gjorde den här gången så är den 16 timmar tror jag. Det är en riktig tjock bok. Och han läser den själv väldigt bra. Varmt tips verkligen.
Med det då? Nu har man många tips med sig. Mm. Får man välja åt vilket håll man kände som lyssnare att man drar? Mm. Man kanske inte drog åt något håll heller. Då får man väl fortsätta spela sitt favoritspel. Nej, precis. Jag landar ofta i Rocket League nu igen, kan jag säga.
Ja.
Gryffindor ute och röjer.
Ja, på tal om Gryffindor så började jag kolla på Harry Potter igår.
Du, det har vi också pratat om att göra. Under jul ska vi titta på alla.
Är den säsongen nu?
Det är väl det, men kanske ännu mer under jullovet, att man liksom kan plöja en per kväll.
Ja.
Är det du och sambon då, eller du och barnet?
Det är jag och särbon, får vi säga ändå.
Mm. Ja, just det. Måste vi för tydligheten skulle säga.
Hon är bara på besök i länet, som det är nu. Men då plockar vi fram streamingtjänsterna. Sånt som de inte har just i Götland, vet du.
Exakt. Mm. Där är de ju kvar i VHS.
Ja, de är ju det.
DVD är på väg.
Ja. Vi kommer få
du sträcker
många
arga... på mig. Sträcker på mig så att vi redan har slutat spela.
Ja. Vi kommer få många arga brev, vet du nu. Och då menar jag verkligen brev från arga lyssnare som har gått och lånat replay på biblioteket om några veckor och hört det här när vi sitter och snackar skit.
Exakt.
Ja, det blir trist. Men,
i den senaste kassetten så sa ni så här.
Ja, precis. Och jag hade lånat hem och jag tänkte att jag skulle ha en skön stund med min Walkman. Men och så blir det bara så här.
Östergötland, vilka sopor!
Ja, verkligen. Herregud. Nej, jag älskar Östergötland. Det måste jag ändå säga.
Inte jag.
Nej, det behöver du inte. Jag älskar Värmland också. Jag älskar allt. Det är fredag och det är mys och det är alltid underbart idag.
Vet du vad jag
älskar?
Det
är Hemligheternas kammare ikväll också. Ja, nej.
Västergötland.
Nej, det gör du ju inte.
Det gör jag väl. Jag ska ju till, nu ska vi se vart ska jag på lördag.
Slätta.
Kungsbacka.
Ja, okej. Okay. Då är vi ändå ute på kusten nästan.
Ja.
Ja, jag tänkte Skara och Skövde och Trollhättan och sånt där. Det...
Kungsbacka ligger visst i Halland.
Ja, precis.
Då är det väl Halland jag älskar då?
Ja, tokig Halland du.
Hur många bor i Kungsbacka 2021? 85 186.
Där har de en bra stand-up-klubb som heter Skrattbubblan.
Grattis Halland, säger vi då.
Grattis Halland och grattis Polen, återigen.
Grattis Polen, ska vi säga. Ha det bra nu, vi hörs igen nästa vecka.
Hallå! Hallå! Hejdå!
Hallå!